Terrorismen måste stoppas. Samtidigt vet vi att rädslan är en dålig rådgivare. Kan man få stopp på terrorismen med ny lagstiftning? Titta på veckans juridik. I veckan samlades regeringen och alliansen för att diskutera terrorbekämpning. Kraven på hårdare lagar ökar och detta trots att det har visat sig vara mycket svårt att i praktiken tillämpa befintliga terrorlagar i våra domstolar. Kan problemet lösas genom lagstiftning? Det är temat för veckans juridik den här dagen och jag hälsar panelen varmt och hjärtligt välkommen. Det är Antti Avsan, du är riksdagsledamot. För Moderaterna sitter justitieutskottet och partiets expert på just terrorfrågor. Du är dessutom polis i botten och jurist och rådman, ska vi säga till våra tittare. Det är Johan Eriksson, försvarsadvokat, offentlig försvarare för den i det nu aktuella målet, terrormålet ifrån Drottninggatan. Mm. Och det är Henrik Olsson Lilja, också advokat, tidigare försvarare för det pilotmål som drevs beträffande terrorresor och det slutade med en friande dom i hovrätten. Det var stor erfarenhet av de här frågorna. Om vi börjar i den änden där vi nu befinner oss, nämligen att skapa en större lagstiftning och en hårdare lagstiftning kring de här frågorna. Är det någonting som kan användas i de här sammanhangen? Vad säger du som är lagstiftare, Antti Avsan?
Ja, eftersom jag arbetar med de här frågorna också på ett internationellt plan och det här är ett internationellt problem, så vill jag säga att den största utmaningen, det är att kunna säkra bevisning och också att säkra sån bevisning av den kvaliteten så att den håller för fällande dom i en domstol. Och det är ju mycket på det sättet att den här typen av brott begås ju visserligen i Europa, men i mycket större omfattning i till exempel i Syrien och framförallt i Irak. Där är det kanske uppemot mellan 350 och 400 fall per år. Och det begås också av svenskar som har rest dit. Är det så att man säkrar bevisning där så skulle man kunna använda det i en domstol i Sverige eller i något annat västeuropeiskt land. Men i praktiken så är det väldigt svårt och den bevisning som säkras, eftersom jag då känner till hur rättssystemet i Irak är uppbyggt i princip, så håller inte den bevisningen därför att man har ett erkännande baserat system. Det finns kapacitet och grundproblemet här är då att man inte har implementerat säkerhetsrådets bindande resolutioner på det här området som gäller terrorism. Där borde man börja internationellt och det är en viktig fråga. Det är avgörande både för den nationella förmågan och den internationella förmågan.
Men hur skulle du säga att den svenska lagstiftningen i det här sammanhanget tar en sikte på att motverka och lagföra brott begångna primärt i Sverige eller utomlands?
Eftersom terrorismen är internationell och har internationella kopplingar så måste det här finnas med. Liksom man kan inte bara se Sverige som en liten box i världen och att vi ska klara av det som sker här, utan det har på ett eller annat sätt oftast kopplingar till andra länder. Men om man ska titta på svensk nationell förmåga och lagstiftning så handlar det kanske i första hand om tvångsmedelslagstiftning och lagstiftning som gör att vi kan säkra den bevisning som behövs för att kunna uppnå fällande domar i de fall där det är möjligt. När det gäller då den straffrättsliga lagstiftningen så kan man ju lägga på väldigt många sådana nya lagar, men det finns då fortfarande en svårighet att kunna få genomslag för den lagstiftningen därför att man behöver bevisning helt enkelt.
Johan Eriksson, vad säger du på den frågan? Går det att komma åt det här problemet som vi ser med hjälp av tuffare lagar?
Det beror ju lite på vad man menar med problemet. Om man menar med problemet att man ska försöka stoppa framtida terrordåd, så tror jag inte man kommer att kunna lösa det med lagstiftningen, eftersom det handlar, de som begår terrorbrott i den meningen att det verkligen är en terrorhandling, de låter sig inte hindras av lagstiftning. Det man möjligen skulle kunna göra är ju att man skulle kunna enas om sätt kanske då att samla bevisning för brotten efteråt. Men jag tror inte att lagstiftningen skulle skrämma någon till exempel att göra det, att inte göra det som skedde till exempel på Drottninggatan. Det tror jag inte.
Men det finns ju en stark opinion nu för att få till just hårdare lagar. Vi hör Antti Avsan sitter här och berättar också att man jobbar med en breddning och så vidare. Vad säger du om det?
Min uppfattning är att kanske det inte är det bästa klimatet att diskutera lagstiftning typ 3 veckor efter en sån här sak har hänt. Det är säkert ett bra klimat av på det sättet att allmänheten är väldigt intresserad av att slippa se någonting liknande i vårt land, men det är kanske fel tillfälle att göra det om man tänker att man ska vara väldigt noggrann och eftertänksam när man stiftar lagar. Och det är ju samma på det temat då, om att skaffa in bevisning, så kommer vi alltid hamna i ett läge att vi ska jämföra den personliga integriteten mot möjligheten att skaffa in bevisning. Och i ett läge när något sånt här har hänt så tror jag allmänheten rent generellt är mycket positiv till att gå ganska långt när det gäller att minska den personliga integriteten. Och i det klimatet så är vi lite farligt nu, tror jag.
Henrik Olsson Lilja, du satt då i pilotärendet mot säkerhetskammaren Agneta Hilding Kvarnström, som var din motpart åklagare i det målet, som också tappade så småningom till förmån för din klient som då friades. Du såg en ganska komplicerad lagstiftning som skulle tillämpas i domstol. Kan du beskriva vad det var som hände i den här rättegången?
I korthet var det så att min klient sätter sig på ett flyg och på väg ner åt Syrienhållet. Och sen blir han då stoppad i Turkiet, i Istanbul. Och sedan inleds då en förundersökning när han väl har kommit tillbaka till Sverige. Och det man då gjorde gällande var att han hade brottsliga avsikter att så att säga liera sig med en terrororganisation där nere. Och det sensationella med den nya lagstiftningen var mest att vara hans avsikter och tankar. Och då hade, kan man säga, Agneta Hilding Kvarnström en ganska stor uppförsbacke redan från början, för att det är ju svårt att, så att säga, säkerställa det. Vad tänker man göra där nere? Och vad är det för typ av område som man kommer till? Det vet man ju inte knappt som svensk. Och Säpos skrivbordsanalytiker vet inte det riktigt heller. Är det en terrororganisation eller är det bara en... Är det kombatanter man ska, så att säga, liera sig med och liknande? Och i det här fallet så gjorde min klient gällande att det bara var av humanitära skäl. Och de här gränsdragarna är oerhört svåra. Och facit fick vi ju då av både tingsrätt och hovrätt, som visar ju då att det här inte går att styrka.
Det är en lång räcka av rekvisit som ska vara täckta objektivt och subjektivt. Och i slutändan så vill jag minnas att det också föll på att man inte kunde veta huruvida en terrororganisation ens skulle acceptera att din klient, i det fall han var intresserad av att ansluta sig dit. Va?
Nej, det var någonting vi gjorde gällande, att det här är inte bara att knacka på dörren. Och om man nu har den tanken att få gå med, ungefär som vi vet ju om här i Sverige att vissa MC-klubbar har vissa restriktiva krav. Men som sagt, att vissa av remissinstanserna tyckte vid lagens tillkomst att det här är ju att i princip kriminalisera ens tankar. Och det är en ny fråga för svensk rätt som så att säga inte fick gehör i det här fallet. Och i princip så är det väl så med den lagstiftningen att man måste nog erkänna när man väl kommer tillbaka till Sverige att jag har gjort det här. Det går inte annars. Och vi står ju en gränsdragningsfråga. Att å ena sidan vill vi gärna beivra och lagföra den här typen av brottslighet. Samtidigt så, och vi vill göra det i ett tidigt skede. Men samtidigt så ska du ha rätt att till exempel resa hur du vill. Och du ska kunna tänka alla möjliga tankar. Så att med det här som Johan är inne på, att det får inte gå för fort. För då helt plötsligt sitter vi i ett orwellskt samhälle om några år. Där, och det kan ju vara ett maktövertagande. Vi har sett hur USA med en ny ledare, och då tycker man att ska han tillämpa de här väldigt, så att säga, extensiva reglerna. Det kan bli en olycklig utveckling. Så man ska verkligen, som allt annat när det gäller lagstiftning, ta det lugnt. Men det är precis det lagstiftaren kanske inte riktigt gör nu, för att nu är det mycket... Det blir partipolitik också.
Jag ska säga också till er som tittar att vi pratar om Agneta Hilding Kvarnström som är chefsåklagare på Åklagarmyndighetens särskilda säkerhetskammare för sådana här mål. Vi har bjudit hit henne, vi har bjudit in Åklagarmyndigheten, vi har bjudit in Säkerhetspolisen, den öppna polisen, representanter för regeringen och givetvis också representanter för den andra sidan av det politiska arbetet i Sverige, i riksdagen. Men alla har avböjt att komma hit, och det framstår som om det är ganska känsligt att prata terrorlagstiftning just nu. Antti Avsan har vi dock här från Moderaterna som tycker att det här var en viktig diskussion att ta. Varför tror du att det är så känsligt att varken regeringen eller de brottsbekämpande expertmyndigheterna vill komma hit och prata om det?
Ja, just det vill jag inte spekulera i, utan det får ju var och en svara på själv varför man inte kommer att tala om det här. För att jag menar, de här frågorna är lika angelägna idag som de också var innan det här inträffade på Drottninggatan i Stockholm. Det här är ett problem som då drabbar väldigt många i världen. Och det är också så att det problemet som har ökat väldigt mycket under väldigt många års tid, det är ju då antalet tillresta personer som då på olika sätt verkar inom ramen för terroristorganisationer också som stridande. Det har ju avtagit när det gäller då resande från Sverige av olika skäl, men man var väl bedömningsvis uppe i ett antal av kanske 35 000 personer bara i Irak och Syrien som var tillresta från ungefär 120 av världens länder. Och det är klart att de här personerna kommer att återvända till sina hemländer eller till andra länder så småningom, och vilka problem som det kan förorsaka de lokala samhällena och de länderna dit de åker, det kan man ju ganska lätt föreställa sig då. Jag vill också bara säga då att när det gäller den här problematiken är det viktigt att inte säga att lösningarna är antingen det ena eller det andra, utan det finns en mängd olika saker som man måste göra. Det är klart att man måste på olika sätt reagera och från samhällets sida markera, till exempel genom straffskalor för den här typen av brottslighet, att det här är allvarligt och det är oacceptabelt. Men det är också så att man måste minska rekryteringen av personer och gör någonting åt de miljöer där det förekommer radikalisering. Och här tycker jag då att regeringen har ett väldigt stort ansvar, men också polisen till exempel när det gäller då områden som är särskilt utsatta för allvarlig brottslighet. För det vi känner till också om utvecklingen i Sverige, det är ju att det är fler unga kriminella som har fått politiska tankar än vad situationen var för ett antal år sedan.
Enligt säkerhetspolisen så handlar det om ungefär 400 svenskar, va, som har bevisligen rest till de här områdena i Irak och Syrien och anslutit sig till strid. Mm. Och ett stort antal av dem har faktiskt dödats under strid, och flera har kommit tillbaka. Och det ska vi kanske prata om lite senare här, hur ska vi hantera återvändande. Men först, Johan Eriksson, du sitter med det här fallet och vad kan du berätta så här långt om din egen klient och hans bakgrund? Han har trots allt erkänt det här, han medger till och med brottsrubriceringen terrorbrott, va?
Ingenting. Till skillnad från många andra som kan säga en del vad det verkar, så kan jag inte säga någonting. Jag är belagd med yppande förbud över det som har framkommit vid förhör, vid varje förhör. Och jag är belagd med yppande förbud av domstolen för det som har framkommit vid häktningsförhandlingen. Så att det jag kan säga, det är det lilla fönster som skedde bakom öppen ridå, nämligen att han erkänner brott, och det erkännandet omfattar alltså terroristbrott.
Men kan du säga någonting om honom och hans person som inte är omfattat av ditt yppande förbud?
Ja, där kommer en annan sak in. Där kommer respekten för klienten. Och det är också en viktig princip i det här målet, att han ska behandlas precis som alla andra människor som är misstänkta för brott och förtjänar exakt samma försvar som alla andra, och därmed också rätt till samma tystnadsplikt. Så även om intresset är stort för det, har jag förstått, så har jag bestämt mig för att jag svarar inte på några frågor om vår relation eller hur han mår eller så heller. För det.
Ja, det får vi respektera, inte minst yppandeförbudet. Mm. Men om vi tittar lite grann framåt i det här, tror du att det är möjligt att upprätthålla vanliga rättssäkerhetsgarantier och principer för hur en sån här process skulle ha bedrivits om det inte hade handlat om ett sånt här uppmärksammat dåd?
Jag hoppas det. Jag ska säga att jag själv har tänkt att nu ska jag verkligen göra som vanligt. Alltså bete mig precis som vanligt. Besöka honom i häktet precis som vanligt. Förhålla mig till honom precis som vanligt. Jag upplever att tingsrätten och åklagaren i de delar som det har prövats tills nu har hanterat det precis som vanligt, med de speciella omständigheter som råder när man har en häktningsförhandling där det är så många besökare som man knappt kan röra sig i domstolen. Om man lämnar det som kräver lite specialarrangemang. Så hittills har allting skett precis som vanligt. Det som inte har gjort det är ju att man inte har klarat av det press som finns från media. Det vill säga, enskilda personer har läckt ut information. Det kan tyckas irriterande när man är försvarare och ingenting kan säga, att man kan läsa om saker i tidningarna. Ibland saker som är rätt, ibland saker som är fel. Och eftersom jag har ett yppande förbud så kan jag inte heller säga att det är fel. Därför det innebär ju att jag, tycker jag, i någon mening uttalar mig om det som har varit vid förhören, även om jag inte säger något. Jag tycker att det är en viktig princip i alla fall. Och risken med detta läckage av information är att när vi en gång i framtiden ska ha en rättegång så finns det nog knappt någon enda svensk som är läskunnig som inte har kunnat läsa detaljer som kommer att få betydelse kanske i framtiden. Man kan tänka sig vittnesförhör om vad som har inträffat på Drottninggatan, vad personer har befunnit sig, alla möjliga saker som kommer att präglas av läckt detaljinformation. Och det tycker jag är tråkigt. Och där har det inte varit som vanligt.
För att tala rakt ut, varifrån kommer läckorna?
Ja, det är uppenbart att de kommer från polisen i vissa delar. Det är uppenbart att de kommer från andra delar av rättskedjan. Det verkar ju som att det läcker till exempel information från häktet. Jag har ju till och med kunnat läsa att jag har varit och handlat böcker till honom och så. Så den informationen syns ju komma från häktet då. Och det beror väl naturligtvis på att det är ett sånt enormt intresse från media att man jagar runt och rätt som det så säger någon en liten sak och så pusslar man samman det där då. För så tror jag att det är.
Kommer det här finnas risk att det påverkar rättsprocessen, rättssäkerheten, bevisföring?
Ja, risken är ju att det påverkar bevisföringen. Om man blandar korrekt information med felaktig information, låter människor läsa det som sen ska komma och vittna, så är det uppenbart att de kommer inte till slut att veta var informationen kommer ifrån, om det är äkta minnen eller om det är påverkade minnen. Och den risken är uppenbar.
Hur ser din roll ut i det här egentligen? Du har en klient som har erkänt, han medger brottsrubricering, han medger häktning, han medger kvalificerat uppsåt i de här sammanhangen och så vidare. Vad ska du göra som försvarare?
Jag ska göra som alla som erkänner. Ytterst då kan det ju komma upp bevisfrågor. Man kan tänka sig att det kan dyka upp frågor, vem befann sig där, om det kan ju finnas försöksbrott till exempel. Hantera att han döms enligt med sitt erkännande, det vill säga att det blir en korrekt bild av det som faktiskt inträffade. Påföljd. Jag har hört att det har sagts att det är redan klart att han ska få livstidsfängelse. Det är en fråga som ska prövas förstås. Vilken påföljd han ska ha och vilka omständigheter som ska ligga till grund för rättens bedömning i de delarna. Och tror jag, och det är kanske den allra viktigaste rollen, verkar för att han behandlas precis som alla andra personer som är misstänkta för brott. Sen har jag sett en bonusfaktor i det, att förklara försvararens roll. Det är ju sällan vi får chansen att, med så många som är intresserade, att berätta om vad försvararens roll är i det här. Och det är en demokratisk, viktig princip. Att Sverige nu visar att vi, liksom Norge, som jag tycker är ett utomordentligt exempel om vi förhåller oss till Breivik, som ju uppenbarligen klarade av att hantera den processen som ju många avseende var extremt mycket värre eftersom det var så otroligt många människor, unga människor som kom till skada. Så klarade man ju ändå det, att hantera den processen på liksom ett förnämligt sätt. Jag talade med den här Lippestad som berättade för mig att i något moment under rättegången som är mycket känsligt och mycket besvärligt och där Breivik säger saker som är mycket obehagliga kan man tänka sig för de som är berörda av det, så säger de anhöriga ändå ingenting. Alltså man fortsätter att hantera processen på det sätt som man ska göra i en domstol. Alltså den respekten för att det är domstolen som ska hantera de här frågorna, att det är domaren som ska leda förhandlingen, det är rent fantastiskt. Han var själv imponerad över hur det norska folket kunde låta det skötas på det sättet. Jag hoppas att vi skulle få det så.
Och Lippestad var alltså Behring Breiviks advokat, ska vi säga också. Va? Henrik Olsson Lilla, kände du någon skillnad i när du var försvarare i det här målet? Hanteras det på det sätt som om det hade varit ett vanligt så att säga, brottsbalksmål genom rättsväsendet, berätta?
Nej, det tycker jag nog inte att det gjorde. Ja, dels var ju Säpo involverat och de höll alla förhören och då är en viss finess i den hanteringen. Och sen så var det ju nytt och det var väldigt noggrant med att bevisning skulle säkras, för att det var ju, inspelet var ju den här fria tanken. Vad hade han, och då, vilket offentligt, då var det ju Facebook-kommentarer och liknande och man tittade på det mesta som gick att titta på. Så i det avseendet så var det en stor ambition där. Men sen kan jag ju tycka, när det gäller stora mål så går det alltid troll i dem när man tittar på bevisföringar. Om vi tittar på Anna Lindh-målet som var på vår byrå, så fick man ju till exempel inte ta del av PKU-registret från början, för att det var ju forskningsbaserat, men ändå lyckades man från åklagarsidan ta sig dit ändå.
Får jag bara stoppa det? Ja. PKU-registret ska vi också säga till tittarna. Det är alltså den de blodprovsregister som har byggts upp av, för forskningsskäl som man använder för att binda Mihailovic till mordet på Anna Lindh.
Ja, men exakt. Och det hade man ju då kanske lite principiella synpunkter på. Och vi vet ju även idag att det finns vissa register som man inte får komma åt. Och då kan man ibland ställa sig som försvarare den frågan. Vet vi att det verkligen blir så också? Även ändamålet helgar medlen, om man säger så. Och med det som utgångspunkt så kan man även se hur utvecklingen är nu när det gäller terroristlagstiftning överlag i hela Europa. Där är otroligt mycket lagstiftning i alla länder egentligen som har skett under ganska kort tid. Och då är man tillbaka till huvudspåret. Man ska så att säga försöka förebygga brottslighet. Och Antti Alvesson, du säger ju att man gärna vill höja straffen. Och det må vara en fråga isolerat. Men om man höjer de här, som en resa till exempel, sätta sig, det har inte så högt straffvärde, max 2 års fängelse. Men då bakvägen vill man ju då kanske bara använda hemliga tvångsmedel också. Och sen så kanske man är en vanlig muslimsk medborgare i Sverige som bara vill åka ner och hälsa på vänner och bekanta i vissa oroshärdar. Och det är lätt att de kanske börjar känna sig angripna i vissa avseenden. Så att det finns en utveckling som kan vara oroande om man så att säga lagstiftar för snabbt och har för stor ambition att kartlägga saker för tidigt.
Då kommer vi liksom tillbaka till grundfrågan, Antti Avsan, lagstiftare och för den delen, om du ska ta lite axla rollen som domare och rådman. Den här lagstiftningen som vi hör berättas om är ju ganska komplicerad. Mm. Måste det vara det? Kan man inte göra det här enklare?
Om man ska uppfylla grundläggande rättssäkerhetskrav och också uppfylla de rättsliga principer som vi så att säga använder här i Sverige och i väldigt många andra länder, då går det inte att förenkla. Alltså problemet i grunden är ju att vi har, det är frågan om fullbordade brott på i princip förberedelsestadiet. Och hur vet man vad som är en människas uppsåt? Det är en sån här fråga som har diskuterats och den är lite filosofiskt intressant också då kanske. Vi kan ju aldrig veta vad som har förekommit i en människas huvud egentligen, utan det är ju objektiva omständigheter, vad vi faktiskt vet att en person har gjort, som är grunden för att försöka dra en slutsats av vad man faktiskt har velat åstadkomma. Vad som är viktigt i det här sammanhanget är ju då att när det gäller lagstiftning mot terrorism så måste den vara så träffsäker som möjligt och den ska vara så effektiv som möjligt i förhållande till det syfte man vill uppnå. För att i annat fall, om man då inför lagstiftning som då slår väldigt brett och drabbar människor som då inte borde drabbas, så kan man åstadkomma motsatsen. Det finns flera internationella exempel på det. Därför att man underbygger en känsla av utanförskap och vi och dem. Och det är ju här återigen bevisning blir viktig. Naturligtvis om man då diskuterar nya hemliga tvångsmedel som dataavläsning och annat, så integritetsfrågorna är ju precis lika viktiga alldeles oavsett vad vi talar om. Just av det här skälet att det inte ska drabba personer som inte borde drabbas. Och det här är ju självklart en utmaning för lagstiftaren. Men man måste göra mer, det är helt klart. Därför att den tekniska utvecklingen går framåt. Det kommer nya tekniska lösningar som gör att tidigare möjligheter att inhämta till exempel bevisning inte fungerar längre. Och det är då kryptering, väldigt mycket annat. Och den tekniska utvecklingen går ganska fort. Sen finns det väldigt många andra saker här också som är liksom sådana grundfakta internationellt som man inte talar så mycket om. Till exempel kopplingen mellan organiserad brottslighet internationellt och terrorism har typiskt sett ökat. Kopplingen mellan narkotikakarteller i Sydamerika och terrorism finns i betydligt större omfattning än vad vi känner till här i Europa och har diskuterat. Men det är kanske en annan diskussion, så att det här är väldigt stora utmaningar och det är också ett väldigt stort ansvar för lagstiftaren att på olika sätt försöka klara den säkerhet som är rimlig att upprätthålla i ett samhälle.
Men om vi bortser från för en sekund den då som Henrik Olsson Lilja nämnde, det Orwellska samhället och riskerna med integritetstappet i det här, och titta på den mer tillämpningsbara, praktiska tillämpningsbarheten av den här lagstiftningen. Nu diskuterar vi då till exempel åter den lagstiftning som rör deltagande i terrororganisation. Mm. Då uppkommer en rad frågor om legaldefinition på vad en terrororganisation, hur ska man avgränsa det, hur står det här i förhållande till den svenska grundlagen om organisationsfrihet och så vidare. Hur ser du på den typen av problem som ligger på ett annat plan än just integritetsfrågorna?
Ja, om vi tar till exempel att strida för en terrororganisation, så är en rimlig utgångspunkt att man då utgår från de lister som finns från FN och EU, som då rör både organisationer och personer som finns på de här listerna. Sen så skulle det kunna vara så att frågan aktualiseras i ett konkret fall, att det inte längre är så att en organisation eller en person är att anse som terrorist därför att man har slutat att verka. Alltså det här får ju prövas i vanlig ordning när olika invändningar och frågor uppkommer, och jag tror att det är väldigt viktigt, som också Johan Eriksson nämnde här, att man gör som man brukar, man tillämpar de rättsliga principer och de regler som finns. För att gör man inte det så blir det tokigt, och det har vi sett många exempel på i Sverige också.
Mm. Henrik Olsson Lilja, vi ser också ett deltagande i den här typen av strider då förutsätter att det är någon juridisk mening, precis som Antti Avsan säger, man tillämpar regler om att det här ska vara en terrororganisation. Det måste på något sätt vara klarlagt. Upplevde ni problem med den här typen av definitioner? Att man kan tänka sig att bara för att injaga allvarlig fruktan i en stat, det kan även göras, hör på att säga, legitimt av vissa motståndsrörelser mot en diktatur.
Absolut. I det här fallet så, eller nu pratas om FNs lister, och de här listerna generellt sett så har ju de ett visst bäst föredatum också. Det förändras hela tiden, så att vad som var en viss grej idag är annorlunda imorgon. Det är ett exempel. Och sen så kan det vara vissa organisationer som har olika förgreningar, och i huvudsak är de kanske seriösa och mindre seriösa inslag. Och sen blir det ju en intressant fråga som uppkommer här med terrororganisationer, och en fråga som uppkommit här i Sverige, det är ju med föreningstillhörighet och liknande. Och det är ju ingen ny teknisk fråga, men det är någonting som ligger på utredningsbordet. Det är justitierådet Stefan Johansson som ska titta på den frågan väldigt snabbt här inom 7 månader, eller vad nu var, fram till januari. Ska man få tillhöra en organisation, och vad innebär det? Är det att du är, det finns ju knappast några medlemskort eller stadgar, eller så, att det är ett myller av frågetecken som uppkommer i det här. Men huvudsvaret på din fråga var att ja, det blev ett flertal sådana frågor. Vad är det för typ av område som min klient möjligtvis ska åka ner till? Det kanske har förändrats. Så finns det några beständiga organisationer där nere? Det förändras från dag till dag.
Mm. Johan Eriksson, vi hör att justitierådet Stefan Johansson har nu fått i uppdrag att snabbutreda lagstiftning på ett område som är ganska känsligt. Mm. När det gäller den pågående förundersökningen mot din klient så har polisen redan föregripit både åklagarens och inte minst domstolarnas beslut beträffande åtalets veckan och tidpunkten för det. Där har man från polisens sida officiellt gått ut och sagt att det här kommer att ta tid, och det ska få ta tid, för vi ska vända på varje sten. Mm. Hur ser din roll som försvarare ut här? Ska han behöva vänta ett och ett halvt år på åtal?
Nej, han ska vänta så länge som är rimligt, och då kan man ju konstatera att här, i detta mål finns det större resurser än alla andra mål som har drivits i Sverige på mycket länge, så att han ska sitta kvar i häktet till dess att utredningen är klar. Och det ska ju vara utredningen mot honom, inte utredningen om andra eller andra saker, utan det ska gälla just honom, och det ska följa just de regler som vi har. Jag satt och funderade på det som sades, och det handlar om nu är ju att skräcken för terrorismen, skräcken för att det ska drabba någon av oss själva eller våra närstående, vårt land, vilket vi nog har närmast för oss att säga, vårt land, gör ju att riskbenägenheten minskar. Det vill säga, vi bestämmer oss att för att det här inte ska hända igen så är vi beredda att gå längre kanske än vad vi skulle ha gjort innan den här händelsen. Vi säger att nej, men då får man göra så att man får avlyssna, eller man får titta i datorer, eller vi får titta i ett hemligt register, eller vi får göra saker, för situationen är så speciell nu. Vårt land är under attack, och det är de här resonemangen som man måste föra på ett vettigt sätt. Därför att man kan, de allra flesta kan ju känna själva att efter något sånt här har hänt så är man ganska benägen att acceptera lite av varje egentligen för att det inte ska hända igen. Och det är det här som politikerna har, tror jag, ett enormt stort ansvar att försöka hantera nu, så att man inte säger att det ska väl inte vara så viktigt om man är med i den här terrororganisationen eller inte, eller vi måste sänka beviskraven nu, eller vi måste hantera det på ett annat sätt. Det är liksom, det är precis det som det handlar om.
Det är någon slags konstitutionell nödrätt här för staten som inträder. Vad säger Antti Avsan?
Nej, det handlar ju inte om att sänka beviskraven, utan jag kan säga att för vår del, för Moderaternas del, så är det ju ingen förändring med anledning av det som har inträffat på Drottninggatan, utan vi har haft våra förslag tidigare, och det är ju grundat på hur det ser ut i världen och vad som händer. Det är ju alltid så att när det inträffar någonting sånt här så berör det människor och upprör människor, och det har jag full förståelse för. Men problemet har sett likadant ut under väldigt lång tid. Och vi har ju haft en ganska naiv inställning tidigare i Sverige också. Vi har talat om att det har inte förekommit terrorattentat i Sverige. Då har man glömt allting som hände på 70-talet med västtyska ambassaden och Kröscherligan. Och det finns väldigt många fler exempel som då inte är lika kända. Sverige har varit drabbat under väldigt lång tid, och tyvärr så är det väl så att Sverige kommer att bli drabbat igen. Det är inte frågan om, utan det är frågan om när. Och då vill man ju ha så goda möjligheter att förhindra det som överhuvudtaget är möjligt. Och det finns många delar i det. Det handlar till exempel om möjligheten att profilera personer som skulle kunna vara en risk. Och det handlar om till exempel konstiga beteenden, vad som kännetecknar personer som då är radikaliserade. Och det här är ju någonting som då är viktigt kanske för polismannen i fältet, för det är där det händer. Mm. Och det som är också då en internationell erfarenhet också i Sverige som präglade då polisens agerande på Drottninggatan, det är ju att den här typen av agerande måste avbrytas så fort som möjligt. Man måste konfrontera gärningsmannen. Och det var ju det som hände under händelsen då. Det var ingen skjutning i det här fallet, men i Borås. Och det är också en internationell erfarenhet att om händelseförloppet får dras ut så blir det många fler döda och skadade. Och det finns ett antal olika saker som inte har direkt med lagstiftning att göra, men det viktiga är att man gör allt detta för att få så bra resultat som möjligt, och att man då inte förändrar förutsättningarna för vanliga människor eller gör avkall på beviskrav.
Men det var väl kanske inte Johan Erikssons avsikt att säga att man i lagstiftningshänseende skulle sänka beviskraven, utan snarare att det blir så i praktiken, eller?
Ja, absolut. Alltså, det handlar ju om en benägenhet. Alla känner ju till att det har skett oerhört allvarliga terrordåd tidigare i Sverige, och då har det handlat om andra politiska bakgrunder för dem, om vi ska hålla oss till ambassadrama till exempel. Det fanns ju en annan politisk bakgrund. Men det handlar om i botten är ju att vi inte tappar bort oss i våra demokratiska principer på grund av rädsla för det som har inträffat. För styrkan är ju ändå de demokratiska principerna och att vi förhåller oss till dem. Och i en situation där vi befinner oss nu så är det såklart så, om man är svensk, att man känner en ganska stark önskan om att polisen, staten, ska skydda oss mot framtida dåd. Och då tror jag att det finns en risk att vi i gemen sänker de här rättssäkerhetskraven för att försöka skapa en sån situation. Och sen kommer vi att få ångra de lagstiftningsförslagen eller de acceptansen för avlyssning eller saker som har med att göra med den personliga integriteten. Det är det jag är rädd för.
Men den rent praktiska frågan här som jag ställde till dig tidigare, om att polisen möjligtvis drar ut på en förundersökning för att man vill vända på alla stenar och för att man kanske inte för det specifika fallet vill komma till ett slut, utan även markera eller bygga upp en kunskapsbas och så vidare. Kommer du acceptera det?
Nej, jag kommer inte acceptera det, utan jag kommer att naturligtvis som vilken försvarare som helst skulle ha gjort i den situationen verka för att häktningen ska uppfylla de lagliga förutsättningar som gäller, det vill säga han ska sitta så länge man utreder detta brott. Och det är ju därför tingsrätten har frihetsberövat honom, för att han inte ska kunna påverka utredning och han ska inte kunna begå nya brott. Ja, och att den brottsligheten ska utredas inte allmänt så att säga terroristbrottslighet som ska utredas, utan just hans misstanke.
Domstolen ska ju samtidigt öka kravet på åklagaren med att presentera en ökad styrka i bevisningen för varje omhäktning.
Och jag är aldrig säker på att tingsrätten känner det kravet också förstås. Och det här, tror jag, det här olyckliga året som uttalades från början, det kom faktiskt inte från åklagaren, utan det var ju ett uttalande som kom från polisen.
Ja, från biträdande rikspolischefen till och med faktiskt. Mm. Vad säger Henrik Olsson Lilja om det här?
Ja, Och apropå det uttalandet så känner jag det som en liten bekräftelse ibland att det är så man tänker angående vissa utredningar. För vi försvarare är ju regelbundet oroade över hur långsamt det går när man är frihetsberövad och regelbundet oroade över att det får fortsätta så här. Och där är den största syndabocken, det är NFC i Linköping. Alltså
Nationellt forensiskt centrum som gör de kriminaltekniska undersökningarna.
Det är där det går otroligt långsamt. Vad det nu beror på, om de är underbemannade eller dåligt organiserade, men det är helt oacceptabelt att det sköts på det sättet. Och det här bara fortsätter. Det finns en utredning som kom ut i höstas här om att man ska ha vissa inskränkningar, men det har inte hänt någonting. Och det här är ett jätteproblem i Sverige.
Mm. Det gäller inte specifikt terroristbrott, ska vi säga, utan all form av
brottslighet. Men generellt så kan man ju säga just det. Johan sa ju att det här är en utredning som löper på som vanligt. Ja, men det blir ändå en viss nervositet. Åklagaren vill nog gärna vända på varenda sten. Men om den ska löpa på ett bra sätt, då ska det nog gå fortare än ett år, kan jag tycka.
Antti Avsan, vi har ett stort antal återvändare som Säkerhetspolisen har bekräftat i Sverige. Det händer inte så mycket med de här. De är radikaliserade, de blir enligt Säkerhetspolisen någon form av rockstjärnor i de här kretsarna, sägs det rakt ut, som rekryterar nya unga förmågor till det här. Hur borde man angripa det problemet med lagstiftning, att de här återvändarna faktiskt befinner sig där ute i någon form av PR-mässig mening för den här ideologin?
Det är naturligtvis ett stort problem om det förhåller sig på det sättet. Och jag kan väl säga att det där har ju varierat över tiden. När det gäller de första utländska terroriststridande som reste till Afghanistan så hade väl de rockstjärnestatus. Sen så avtog det väl möjligen under en period, men det är möjligt att det i vissa kretsar har blivit så igen att man har den här statusen. Och vad som är viktigt är ju att man på något vis ändå har ambitionen om att, eller förståelsen för att de här människorna på något vis ska kunna återanpassas i samhället. Men då är det också viktigt att man börjar med lagföring. Lagföring måste alltid komma i första rummet, och det är ju ganska makabert att tänka sig att man har deltagit i terroraktioner och kanske krigsbrott i Syrien till exempel och begått allvarliga övergrepp mot civilbefolkningen. Och det vet vi också från internationella undersökningar att de allvarligaste övergreppen begås av personer som är tillresta, för de har ingen lokal koppling. Att man därifrån med det bagaget liksom kan komma tillbaka och börja leva i samhället som om ingenting har hänt, det är ju i grunden helt oacceptabelt. Utan samhällets reaktion måste få verka först. Och sen är det så att man på olika sätt genom då att kunna säkra bevisning genom det här internationella samarbetet som jag nämnde inledningsvis, där i den bästa av världar alla länder implementerar alla bindande säkerhetsrådsresolutioner på terrorismområdet, skapar förutsättningar för detta. Men varje fall får ju hanteras utifrån sina förutsättningar, och på olika sätt så får man ju hindra de här personerna för att verka på det sättet. Och det är ju i viss mån kriminellt också när det gäller då rekrytering och så vidare. Sen är ju då nästa fråga, hur stor är risken? Den internationella forskningen visar väl att ungefär 15% av de som är tidigare terroriststridande, det finns ju många bevekelsegrunder till varför man gör det här. Man kanske inte är religiöst orienterad ens, men man har ändå varit med i detta. Ungefär 15% utgör personer som skulle kunna tänka sig begå terroristdåd på hemmaplan eller i de länder de kommer till. Och det är ju ganska många då relativt sett om man tittar på antalet som har rest i världen. Men det här arbetet behöver bli väldigt mycket bättre. Därför att om vi lyssnade då på statsrådet Alice Bah Kuhnke när hon talade om att vissa kommuner var föredömen i det här arbetet, så visade det sig vid närmare granskning att de inte hade haft ett enda fall. Det måste till en konkret handlingsplan på det här området, och det har vi efterlyst från Moderaternas sida. Regeringen har en strategi när det gäller terrorismen, det har inte något konkret innehåll. Vem som ansvarar för vad och vad som ska göras.
Men till syvende och sist, kommunernas ansvar, det är jättebra att man har en förebyggande verksamhet och omhändertagande verksamhet. Men är inte det här någonting för polis och åklagare och domstolar att du återvänder efter att ha begått terrorbrott, men du kommer undan?
Absolut, det är därför jag säger, och det är liksom huvudpoängen i vår ståndpunkt i den här frågan att lagföring ska komma i främsta rummet. Man ska göra alla ansträngningar som går att göra för att personen ska lagföras för de brott de har begått. Där börjar en återanpassning till samhället. Inte att man på något vis, som vi har sett exempel på i olika kommunala projekt, kommer in till arbete eller bostad utan att man då tänker på de här andra delarna. Därför man ska inte komma undan med att ha gjort sig skyldiga till allvarliga övergrepp mot andra människor.
Johan Eriksson, vad säger du om det här? Om du tänker att du har människor som faktiskt i Sverige är kända för att ha begått brott utomlands. Är det problemet med bevisföring, med att bedriva förundersökning i de här länderna? Hur ser du på det?
Jag har alls ingen avvikande uppfattning om att människor som begår brott ska straffas för det. Det är fullständigt klart. Det är liksom det är en stenklar demokratisk princip. Mm. Det jag tänker på nu, det är att vi måste lägga resurser för att försöka hitta förklaringen till att människor kan radikaliseras på det sättet att man är beredd att begå den här typen av gärningar. Och risken är ju att om lagstiftningen uppfattas allt för sträng, närmast kanske kränkande för vissa personer som då till exempel skulle kunna felaktigt pekas ut som terrorister för sina religiösa åsikters skull eller annat vad det nu kan vara, så är ju risken att det faktiskt skapar flera personer som blir intresserade av att ansluta sig till kampen mot det samhälle som man tycker sig vilja bekämpa eller mot den politik som man tycker sig att man vill bekämpa. Det är ju ett slags krig som pågår. Det är inte bara så att man vill skada människor, utan det är ju ett slags krig. Och därför så tror jag att det finns god anledning att lägga stora resurser att försöka hitta sätt att försöka få stopp på nyrekryteringen och att försöka hitta andra former som har att göra med att vi ska, sånt här ska inte behöva hända. Och det är inte bara i Sverige, utan det är i andra länder. Därför att allt för mycket skärpt lagstiftning, allt för mycket diskussioner om att man får eftersätta rättssäkerhet skapar faktiskt en grogrund för andra personer att ansluta sig till de här organisationerna. Det blir ett slags krig.
Någon form av vi mot dem.
Ja, absolut.
Vad säger Henrik?
Jo, det kan jag väl hålla med om. Och så tänker jag omedelbart på de här idéerna om till exempel att det skulle vara olagligt med matlagning exempelvis eller straffbart och olika så att säga, kreativa situationer. Och jag ser det återigen på två saker. Dels att vi kan beivra brottslighet, saker som har inträffat. Och då kan vi ta till exempel Rwanda-fallen. Alltså det kanske man som svensk inte tror att det går att lagföra en person som har begått mord nere i Rwanda. Men det har ju gått alldeles utmärkt för åklagarmyndigheten att lagföra i vissa fall 1500 mord många år senare. Så det går ju att kartlägga i efterhand vad som har hänt.
Det är dyrt, det är komplicerat.
Det är dyrt och komplicerat, ja. men ändå så går det så att säga. Mm. Men åter tillbaka till det här, och jag håller med Johan om att lagstiftningen får inte vara kränkande heller, för då kan det bli problem. Mm. Så det här förebyggande syftet, det är en svår balansgång.
Förebyggande, vi har inte så många minuter kvar här. Jag tycker att vi ska ta en sista runda med att blicka in i framtiden, för det brukar vara nyttigt i de här sammanhangen. Ge oss ett femårsperspektiv, Antti Avsen.
Ja, femårsperspektivet är väl förhoppningsvis då att man ska kunna kontrollera det här problemet lite bättre. Alltså det här med terrorism sett historiskt har ju varit lite trender. På 70-talet så var det politiskt betingat. Man då kidnappar politiska idéer. Nu är det frågan om religion, och det har vi ju haft tidigare också. Nordirland kan jag bara säga. Jag tror att man måste göra mer, och när det som Henrik Olsson Lilja var inne på här som logistikfunktioner, där är ju förslaget från en utredare då att det ska kriminaliseras att bidra till en terrororganisations förmåga att utöva då terrorverksamhet om man till exempel sköter transporter, lagar mat åt dem och någonting, och det tycker jag är fullt rimligt. Sen så tror jag inte att situationen när det gäller Rwanda kan jämföras med det kaos som vi har sett inte minst i Syrien. Därför att det måste finnas strukturer kvar där man kan säkra bevisning. Så att det finns en viss skillnad, men det är klart att ingenting är omöjligt, och jag tycker att det är riktigt att man gör stora ansträngningar. Men jag ser ju utmaningen som väldigt stor, och jag hoppas då, och det är ju ett arbete som jag på olika sätt försöker medverka i då, att man i världens olika länder då faktiskt förstår att det här är ett gemensamt problem, och också de som är mest drabbade, exempelvis Irak och många andra arabländer som inte har implementerat säkerhetsrådets bindande resolutioner. Så Samtidigt så jag vill bara säga det slutligen också att jag tror inte att vi har olika uppfattningar i grunden när det gäller då problembilden, för att en terroristorganisations syfte är ju också att skapa just den här motsättningen, att tvinga fram överreaktioner som inte är genomtänkta. För det leder ju så att säga till en utveckling som då kanske innebär en ökad rekrytering till terrororganisationer, och det vill vi inte uppnå.
Och bryter ner den demokratiska rättsstaten. Ja. Ja. Johan Eriksson, det är ett 5-årsperspektiv. Hur ser det ut? Din klient kommer då i alla fall vara lagförd.
Ja, det kommer han. Vad jag hoppas och tror är att man förstås tar hjälp av internationella erfarenheter, för det tror jag vi behöver i det här landet av allt möjligt, till exempel om hur vi ska hantera lagstiftning. Jag träffade kollegor i England förra veckan som har stor erfarenhet av att vara försvarare i terrormål, både när det gäller IRA och när det gäller efterkommande händelser som då beskriver rätt mycket som är likt det som vi befinner oss i nu. Så det jag hoppas, om jag tänker på landet, det är att vi verkligen försöker hitta former att stoppa den här radikaliseringen, att försöka hitta former för att låta demokratin segra på något sätt. Det är liksom det handlar om. För att jag tror att bara tro att man ska lösa detta med lagstiftning och med lagföring, det tror jag liksom inte är lösningen, eftersom jag tror att man håller sig inte borta från den här typen av brott av rädsla för straff. Därför att det finns andra förmåner att genomföra terrordåd som överväger för den som gör det risken att straffas för dem. Utan det handlar om att hitta andra former.
Får ta in lite sociologer och inte bara jurister.
Utan tvekan och av internationell kunskap om detta. Det krävs ju, finns ju stor sån kunskap.
Henne Kålsson, Lilja, du får sista ordet
här. Jag får sista ordet, och jag kan väl bara ansluta mig till mina My Learn colleagues här, att det är goda tankar. Och jag tror också det här att lagstiftningen kanske inte riktigt hjälper allt, utan vi får fundera på här i västvärlden, hur kommer det sig att det har blivit så här? Vad beror det på för åtgärder? Har vi gjort kanske vissa åtgärder som har varit felaktiga? Och så här var det inte riktigt för 10 år sedan, och det är trender som går åt olika håll, så att en långsam men bra lagstiftning, men ändå tänka igenom hur kan vi på andra sätt förebygga sånt här.
Och motverka radikaliseringen i någon mening. Ja. Det är sista orden i veckans juridik för den här gången. Jag tackar er för att ni har tagit del av programmet, och jag tackar panelen för att ni kom hit och delade med er av kunskaper, erfarenheter och åsikter. Stort tack.
Tack.